Kapitel 4. Jag klarade mig igenom större delen av måndagen utan några missöden. Det är alltid en hektisk dag för mig och jag hinner ofta inte tillbaka till butiken förrän vid stängningsdags. Men jag gillar att titta förbi även om Sophie eller Pat redan har räknat kassan och gått hem. Det finns alltid en vag förhoppning om att jag kanske har sålt något, tjänat lite pengar. Det hade jag naturligtvis inte gjort, förutom ett pund på bokbytesverksamheten. Vi säljer begagnade pocketböcker. Om någon köper en bok med Old Nick's stämpel på insidan av pärmen kan de lämna tillbaka den och köpa nästa bok för halva priset. Det börjar bli ganska populärt. Det gör också att jag kan fortsätta sälja samma böcker tills de faller isär. Och det har också fördelen att det lockar folk till butiken. Människor som kanske annars inte skulle komma. Naturligtvis tjänar man inte mycket pengar på det. Men det är bättre än ingenting alls när det är väldigt lite annat som skramlar i kassan. Under min vecka i London hade Marcia ställt frågan som jag fått så många gånger av olika personer. Varför? Eftersom jag vet så lite om antikviteter. Eftersom jag aldrig hade velat driva en antikaffär från första början och eftersom den testamenterades till mig av gamle Nick, uppenbarligen av ren illvilja eftersom stället bara kostade mig pengar, envisades jag med att hålla fast vid den. Varför sålde jag den inte bara och blev av med den? Och svaret är att jag fortfarande inte vet. För att det är en utmaning, för att jag har något att bevisa för gamle Nick. Trots att han är död, eller för hans familj, som jag förmodligen aldrig kommer att se skymten av igen. För mig själv, jag har ingen aning. Eller så är jag kanske som Maisie. Det är väl bara av ren tjurskallighet. Jag bestämde mig för att ringa Dean Collins från butiken. Självklart pratar vi med Alistair Dunstan, svarade han på min fråga. Och tillade han, som om man visste vad min nästa fråga skulle bli. Han har ett perfekt alibi för den kvällen. Han var på en Rotary Club middag med 60 personer. Och hade han och Sandy en affär? Nej, han säger att hon skickades av sin tidning för att bevaka några kommunmöten och började stöta på honom. Han gick med på en intervju om sitt nya bostadsprojekt, vilket ägde rum över en drink. Och mer än så var det inte. Han sa att allt annat bara var något hon inbillade sig. Tror vi på honom? Även om Sandy var lite överviktig var hon blond och attraktiv. Visserligen kände jag henne inte så väl. Hon kunde vara envis när det gällde att följa upp en story. Men att hon skulle bli så besatt av den där karn att hon började stalka honom, det kunde jag helt enkelt inte föreställa mig. Hon verkade för jordnära, för förnuftig. Å andra sidan hade hon kastat en drink i ansiktet på honom på allmän plats. Vilket verkade tyda på ett ganska intensivt känslomässigt engagemang. Vi tar inte bara hans ord för det, fortsatte Dean. Men problemet är, han suckade djupt. Vi har inte hittat hennes telefon. Den finns inte i hennes väska eller hennes bil eller på hennes arbetsplats. Hittills har vi inte hittat den i hennes hem heller. Tror att mördaren tog den? Kanske. Det är också möjligt att hon bara var på fel plats vid fel tidpunkt. Du menar att mordet var slumpmässigt? Att mördaren var en främling? Dean snörvlade. Någon galning? Så du tror inte att han var i bilen med henne? Det finns inga bevis för det. Men då måste hon ha stannat för honom i en skog på en enslig väg vid den tiden på dygnet. Han kan ha lurat henne, ställt sig vid vägen och vinkat in henne, låtsats att det var en nödsituation. Jag tror inte att många kvinnor skulle stanna under de omständigheterna. Han småskrattade i telefonen. Jag slår vad om att du skulle göra det. Jag ignorerade det eftersom det var sant. Men hon kan ha stannat för att hon kände honom. Det fanns bromsspår på vägen, som om hennes bil hade tvärstannat, som om hon hade tvingats bromsa plötsligt. Det finns också en andra uppsättningsspår som går tvärs över vägen i en rät vinkel.